Ja, ära vare Gud. Det var en fantastisk, underbar lovsång. För er som lyssnar på det i efterhand via vår webb så heter jag Örjan Johannesson som står här. Många av er i kyrkan vet det. Men för er som lyssnar sen efterhand så heter jag alltså Örjan och en av medlemmarna i den församlingen. Och jag ska, precis som Monica sa, predika över ett ämne som jag tycker är väldigt angeläget i mitt eget liv. Och då tycker jag, då är det någonting som har gått igenom mig själv först. Då kan man ställa sig här och predika. Vardag och evighet, låt de två bli ett. Vardag och evighet, låt de två bli ett. Jag skulle vilja locka fram er fantasi nu till att börja med. Jag vill att ni letar upp en skön plats. Någon grön skön plats där ni går, alltså regelbundet. Eller som ni har besökt i sommar. Någon plats som ni kallar er oas. Det ska vara utomhus, det ska vara grönt, det ska vara skönt, det ska vara härligt. Jag vill att ni letar upp den bilden var och en. Försök ni hitta den. Jag tror ni har den någonstans. I vårt avlånga land eller utomlands. Men grönt ska det vara, det är viktigt. Okej? Och nu vill jag uppmuntra er med den här bilden med er under predikan och genom under gudstjänsten. Att låta er bli berörda av den Gud som är tillsammans med er på den här gröna platsen. Som är eran plats. I vårt somriga liv som vi är uppe i just nu så väntar Herren på dig. Han väntar på mig för att göra ett möte. Och har du semester nu så har du inte semester från Gud, eller hur? Då har du ännu mer tid att vara honom nära och lyssna in honom. Det här ämnet med vardag och evighet, att de ska bli ett, jag tror det har en avgörande betydelse i det kristna livet. Nämligen att du och jag försöker att klara av det här konststycket, för det tror jag det är, att mitt i vardagen leva med himlen för ögonen. Mitt i vardagen leva med himlen för ögonen. Den här texten som Monica läste, mat åt 5000 i Johannes 6, är ett tillfälle som många andra skulle jag säga, där Jesus använder sig av att vara ute och predika. Det är ganska vanligt i vår bibel när vi läser hur Jesus förkunnade Guds ord. Och det är större risk eller chans och möjlighet i Palestina också att göra det än i Sverige alla gånger. Men han var ute mycket och predikade. Och jag skulle vilja lägga upp den predikan på genom tre olika dagar. Den första dagen, det är då det sammanhanget som Monica läste, att man är med ett bröd under. Det som sker efter det, vi ska återkomma till det, är att Jesus försöker förklara för folket det här med livets bröd. Alltså brödet, mat som man fick vid, och fisk som man fick vid berget, är en sak. Och så livets bröd, en liten djupare sak. Det tar han dag två. Och dag tre, det tänkte jag, det är hur du och jag låter det bli en verklighet i våra liv. Så ungefär har jag tänkt det. Så den tredje dagen är en fiktiv dag som du och jag lever med. Men om vi då tittar på det första sammanhanget här då. Den här grönklädda slänten som Jesus undervisar vid. Och det här brödundret sker. Folket följer alltså efter Jesus. De vill höra mer. De har varit med om under och tecken innan det här. Och Jesus hade dragit sig undan, förmodligen får vi tro, för att vara med sina lärjungar och kanske varva ner lite. Kanske hämta ny kraft. Kanske ha lite semester. Alltså bara ta det lite lugnt. Men när Jesus ser allt folket som följer med, så tror jag han fylls av ett enormt medlidande. Och de vill alltså lyssna på mer av förkunnelse, mer av hans undervisning. Men så blir det då ett litet bekymmer, ett världsligt bekymmer som ju faktiskt inte är så litet egentligen. Alltså hur ska man få mat till alla dessa människor? Det är flera tusen. Och han utmanar då lärjungarna i det här som vi hörde Monica läste. Jesus utmanar lärjungarna. Och då är det en snubbe som heter Andreas. Inte den kanske lärjungen som pratar mest för sig. Men en väldigt central lärjunge han också. Och lyfter då fram den här pojkens bröd och fisk. Och sen använder han det då och låter det här undret ske. Vi brukar kalla det för brödundret. Här skulle jag vilja göra en liten konstpaus. Ni går tillbaka till er gröna plats som jag börjat leta upp innan gudstjänsten, innan predikan. Och så tittar vi på vad som står i vers 10 i Johannes 6. Jag tycker det här är en helt underbar vers. Det står så här. Låt, det är som säger, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen. Varför i hela världen har Johannes med det här? Han kanske kunde ha klämt in en undervisningsmening till från Jesus. Något visdomsord till, vad vet jag. Men det var gott om gräs på den platsen. Och visst är det helt underbart att Johannes har valt det här konstaterandet. Jag återkommer lite grann till det. Men för folket så blir det här en fantastisk oas. Och jag tror att de flera år efter händelsen kan minnas tillbaka till den här grönklädda slänten. Det var gott om gräs. Där satt de och fick bröd, mat och fisk så att de blev övermätta. Och folket fick också med sig säkerligen saker hem för att det blev mat över. Och på eran plats är det också gott om gräs, får vi tänka oss. Och skaparen inbjuder till ett möte med honom på den här gröna platsen. Och skönheten, gräset, naturen är inte oväsentlig. Och Johannes, han lyfter fram det till synes vardagliga. En slags parentes kanske vi skulle säga i vissa stunder. Och måla på så sätt upp den här sköna miljön som man träffas på. Och det är gott om gräs där. Här är Jesus idag. Vid den här sköna platsen. Efter den händelsen med brödundret. Så drar sig Jesus återigen undan. Och den här gången vill han vara ensam. Här är det tydligt med det. Och han har bland annat genom det här brödundret, tror jag, förstått hur svårt det är för människan att liksom förstå och ta sig till djupet av vad är det han egentligen vill undervisa om också. Vi ska strax se på det. Och lärjungarna, de tar båten över till andra sidan sjön. Och senare på kvällen och natten där så kommer Jesus gående till dem på sjön. Och så lugnar han dem och följer sig med dem till andra sidan. Det kan vi fortsätta om att läsa i Johannes 6. Och det gör ni sen när ni kommer hem i Johannes 6. När Jesus går på vattnet. Det var dag 1. Jesus mättar. Vardag möter evighet. Ett under sker på den grönklädda slänten. Sen hunnit bli natt. Och det blir hunnit på morgon. Och så läser vi den 22 versen i samma kapitel. Nästa dag upptäckte folkmassan som var kvar på andra sidan sjön att det bara hade funnits en enda båt där och att Jesus inte hade följt med sina lärjungar i den utan att de hade gett sig av ensamma. Men det kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där man hade ätit brödet, det som Herren hade läst tacksägelsen över. När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, så steg de i båtarna, for över Kafarnaum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, lyssna nu, ni söker inte efter mig därför att ni fått se tecken och under, utan därför att ni åt av brödet och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern, Gud själv, satt sitt sigill. Nu har vi kommit till dag 2. Och vi kan återigen läsa om en folkvandring. Fast i den här situationen så var det inte vandring, utan de tog båtarna över till andra sidan sjön. Och så kommer de till Jesus och frågar honom: när kom du hit, rabbi? När kom du hit? Och här kan vi då se, tycker jag, att Jesus binder ihop det som hände dag 1 med det som nu sker. För Jesus påtalar nu för folket att det var inte brödundret i sig som den här gången drog dem till honom. Utan nu, det var för att de åt och blev mätta. Och utifrån det här, och ni ska få läsa det när ni kommer hem sen, utifrån det här så har Jesus ett rejält undervisningspass. Nu går han ner här och pratar på djupet om undervisning, om bröd, om han som livets bröd. Och en nyckelvers i det här sammanhanget är den 27:e versen som jag läste precis. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Inte det förgängliga, utan det som skänker evigt liv. Och lärjungarna undrar nu då, vad ska de göra för att utföra Guds verk? Och då säger Jesus att det handlar om ett val. Här är Jesus som vanligt kristallklar. Att tro på honom som livets bröd är att inte göra det. Så tydlig är Jesus här. Brödet på sluttningen fyller ett mänskligt behov för stunden. Och så ser vi att vardag möter evighet. Och brödet från himlen fyller ett andligt behov för evigheten. Och det här valet ställdes folket inför då, och det ställs du och jag inför idag. Att tro på Jesus eller att inte tro på Jesus. Det valet har du och jag att ta. Vi ska återkomma till den här undervisningen, men vi ska nu då flytta oss bildligt fram till dag 3. Alltså då konsekvenserna av det som hänt dag 1 och dag 2. Maten och undervisningen. Då skulle jag vilja ställa oss några avgörande frågor i det här sammanhanget. Och det är, vad är beständigt? Vad är beständigt? Vad har ett djupare värde i ditt liv? Vad har ett evighetsvärde? Vad ger en mening med ditt liv? Vad är det som håller då det blåser som snårast och som kraftigast? Vad är det som håller över tid och genom livets alla omständigheter som du och jag är med om? Det här blir till slut ett fokus av Jesu undervisning också i den här predikan, eller hur? Din och min oro kanske, eller möda kanske, över att häcken ska bli klippt, bilen ska bli servad, gräsmattan ska bli trimmad, altanen ska bli målad, tröjan ska bli köpt och så vidare. Allt det. Det tillhör ju vardagen. Men har du ju egentligen ingenting med själva beständigheten att göra? För den beständigheten går ju på ett djupare plan. Och i sammanhanget så blir ju då mindre saker ganska triviala, eller hur? Och Johannes säger lite längre fram i kapitel 14, när Jesus då citeras: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. För jag tror nämligen att vi måste lära oss att leva i den här spänningen. Spänningen mellan vardag å ena sidan, evighet å andra sidan. Mellan vad som är mindre viktigt och vad som är livsavgörande. För det är där i skillnaden ligger. Nu säger jag inte att vardagens bestyr är oväsentliga. Nej, för de är en del av livet. Självklart. Men det är viktigt att du och jag i vardagen, i livet, vågar stanna upp och se de evighetsvärdena som faktiskt kräver en närmare beröring och eftertanke. Det var gott om gräs på den platsen. Vardag och himmel möts på ett helt fantastiskt sätt på den här grönklädda studenten. Det Jesus pekar på är hur folket springer efter mer mat istället för att möta honom som är livets bröd. Och vardagen tror jag är svårt, men jag tror ändå att vardagen levs bäst med evigheten för ögonen och inte med oron över dagen eller morgondagen som det enda synfältet. I den 35:e versen så undervisar Jesus med följande: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag är ett vanligt sätt för Jesus att beskriva det här djupare om honom. Det handlar om herde och väg och sanning och liv och grind och så vidare. Han säger jag är. Men nu säger han alltså att jag är livets bröd. Och i det här sammanhanget så vill alltså inte Jesus skrapa på ytan. Han skulle kunna ha sagt att jag är Jesus Josefs son. Punkt. Men återigen, det vardagliga är inte oväsentligt. För ser vi vad Johannes skriver om här i brödundret, så vad har vi mer för detaljer som är där? Exempelvis en sån detalj som att de tog hand om all maten som blev över. Och det var mycket. Vardagen, det som är kring det är viktigt. Men man måste ha balansen. Jesus vill alltså förena vardag och evighet. Hur gör Jesus detta då? Jo, han beskriver sig då som det här levande brödet som kommer ner från himlen. Och det här är ju egentligen påskens radikala budskap, eller hur? Som vi ska leva i och med hela tiden, även om det inte är påsk. För påsk är det ju jämnt i det sammanhanget då. Att få sanningen om vardag och evighet gå ihop. Och ni kan även ha med i sammanhanget att det här kapitel 6, det sker alltså strax före påsktiden också. Då judarnas påsktid. Så det kan ni ha med i sammanhanget som en liten parentes kanske. Du och jag har varit med om en massa påskfirande. Och vi kan tydligt se då kopplingen med Jesus som det sanna brödet från himlen. Jesus kommer till oss för att rädda oss för evigheten, för att vi ska få frid med Gud. Men det kräver alltså ett ja från vår sida. Och vi ser också kopplingen till nattvardsgemenskapen i övre salen. Då Jesus använder bilden av brödet för att beskriva att vi måste ta emot honom i våra liv. Och nattvarden blir då en påminnelse om vardag och evighet, hur det möts i måltidsgemenskap med bröd och vin. Och i slutet av Johannes 6 så säger Jesus till folket så här om sig själv: detta är brödet som har kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men de som äter detta bröd ska leva i evighet, säger han i vers 58. Hoppas ni är kvar i eran oas, i ert gröna ställe. Det finns gott om gräs. Vi har att ta ställning. För det första till budskapet om Jesus och han som det levande brödet. Ett ja eller ett nej. Och för det andra om vi vill jobba med den här saken att förena vardag och evighet. Att inte så mycket arbeta för det förgängliga så att vi missar evigheten. Jag tänkte att man kanske till och med skulle göra en liten viktig lista att ha i fickan och ta fram. Som man kommer tillbaka till och som uppmärksammar evighetsvärdena mitt i vardagen. Och vad det ska stå på den listan är givetvis individuellt. Men tänk vad underbart om det stod först på den listan att älska Jesus. Att ha daglig kontakt med honom. Det kan stå om han om familj, nära och kära. Om en meningsfull vardag, om arbete, om skogsgläntor, om fisketurer. Sånt vi tycker det här är ger. Har evighetsbetydelse. Och jag vill önska er Guds välsignelse i det arbetet som jag tror verkligen är att försöka få det här att gå ihop. Han har kommit som livets bröd till världen med ett syfte att du och jag ska ta emot den här andliga maten. Han vill ge oss nytt liv och liv i överflöd. Så till honom får vi komma och liksom äta av det här. Få ihop detta vardag och evighet. Som ni vet, många av er, ni har läst den här texten många gånger och läst andra texter, så vet ni att det här gick ju inte förbi obemärkt. Det här oerhört radikala undervisningen som Jesus håller här. En del tog ställning mot det här. Så är det också. För några kom det kanske för nära. Andra kanske ville ha mer tid på sig. Man var inte beredd ännu. Men alldeles i slutet då på det sjätte kapitlet så vänder sig Jesus direkt till sina 12 närmsta lärjungar. Och så frågar han dem så här: inte vill väl också ni gå er väg? Då svarar Simon Petrus: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Om Jesus ställer den frågan till dig vid din grönklädda slänt eller din oas, inte vill väl också du gå iväg? Tänk om vi då kunde få svara samfällt: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Vi ska bli tillsammans. Tack far för livet som du ger oss. Det vi är uppe i just nu, var och en. Och Herre, du ser våran vardag. Du ser våran vardagslunk, vårat arbete, våra förmiddagar, våra eftermiddagar, våra kvällar, våra nätter. Du ser det, Herre. Och du ser också hur vi mår. Herre, jag ber att du ska hjälpa mig och hjälpa den som känner att det här inte är så enkelt. Hjälpa oss med det här att få vardag och evighet att gå ihop, Herre. Hjälp oss att leva med dig för ögonen, Herre. Med ditt rike, med din evighet, med livets bröd för ögonen, Herre. Hjälp oss att göra det i vardagen. Hjälp oss med det, Gud. Hjälp oss att få det gå ihop. När mycket runt omkring oss känns motigt och tufft. Och hjälp oss också, Herre, när det bara så där snurrar på så där gött så vi nästan glömmer bort dig. Hjälp oss att stanna till då, Herre. Vad är evighetsvärdena? Vad är det som är beständigt? Vad är det som ger frukt och har evighetsbetydelse? Herre, hjälp mig. Hjälp oss var och en med detta. I ditt namn ber vi, Herre. Amen.